Ella, var utspelar sig dagens operaguide? Är det på utsidan eller på insidan?
Alltså det är på insidan, men det är inte inuti en komplicerad kars undermedvetna som den här prologen ju vill låta påskina. Utan jag skulle säga att dagens operaguide kommer att utspela sig djupt inuti varenda människas fiber av mörkt tankegods och erotik.
Oj, det låter jättespännande. Men jag kanske måste backa bandet lite grann och förklara här för lyssnaren vilken prolog du pratar om. Mm. Den här prologen då, det är ett citat från inledningsmonologen i operan Riddar Blåskäggsborg. Och då säger berättaren ungefär så här. Det var en gång. Var utspelar sig den här historien? På utsidan eller på insidan? En gammal saga, vad betyder den? Mina damer och herrar. Mm. Och oavsett var den här podden utspelar sig så innehåller den blod, ganska mycket blod.
Ganska mycket.
Mm. Det inre själslivet som du var inne på. Och så en ganska stor dos erotisk laddning då, om man får tro dig.
Mm.
Eller? Det här är operaguiden om Béla Bartóks Riddar Blåskäggsborg. Ja, det här är alltså podden Operaguiden du lyssnar på. Hej, säger jag som heter Britta Svanholm Manjett till dig som lyssnar. Hur djupt vill man se in i den man älskar? Och hur ska man hantera det som man hittar där inne? Det är sådana frågor som man kan ställa sig i samband med att man ser eller lyssnar på ungraren Béla Bartóks enaktare, den dryga timmen långa Riddar Blåskäggsborg. Mm. Det handlar om det mänskliga psyket och vad man kan hitta i det. Inte sällan i operan så är ond, bråd, döden given ingrediens i berättelserna som utspelar sig framför våra ögon. Men trots att operan vi pratar om idag innehåller en himla massa rött blod så kommer inte någon människa att dö en traditionell operadöd, eller Ella?
Nej, det är varken självmord eller mord eller på det sättet, det kan man inte säga. Men det är väl kärleken som dör kanske, på något sätt.
Mm, just det.
Och det är ju jättesorgligt.
Ja, slutet är ju faktiskt nästan bland det sorgligaste man kan se på
en scen. Ja, det är på gränsen till vad man kan uthärda faktiskt.
Mm. Det säger Ella Petersson, kanalansvarig här på Sveriges Radio P2 och dessutom med bakgrund som programledare och producent på Radio TV. Varmt välkommen till Operaguiden.
Tack! Tack att jag fick komma hit.
Ja. Och du har ju också dessutom på skolnivå sjungit den kvinnliga huvudrollen här i Riddar Blåskäggsborg.
Mm.
Måste jag lägga till.
Det har jag faktiskt gjort. Och jättebra att du lade till att det var på skolnivå. Men det är ett underbart parti att få chansen att sjunga.
Mm.
Jag sprack på det höga set i femte dörren varje föreställning, brukar jag säga.
Det ska vi lyssna på sen. Inte med dig i och för sig. Med Krista Ludwig.
Som tur är.
Det blir i alla fall inga traditionella dödsfall idag. Det var det vi var inne på här tidigare. Det blir ingen som är mördad då med kniv eller som tar livet av sig eller som avlider på något annat sätt. Utan snarare handlar det här om en psykologisk undergång.
Ja, det skulle jag nog skriva under på faktiskt.
Men den här historien om Riddar Blåskägg, den är ju så mycket äldre än Béla Bartóks opera. Den var färdig 1911 och så fick den sin urpremiär 1918 i Budapest.
Mm, ja, den blev refuserad först.
Så var det, ja. Precis.
Och sen kom den upp efter kriget.
Ja, och Riddar Blåskägg, det är från början en gammal folksaga och dyker upp i skriftlig form i Charles Perraults samling Gåsmors sagor 1697. Och i den versionen så är det i alla fall en som dör och det är ju riddaren själv.
Mm.
Men så är det inte i operan.
Nej, så är det inte. Jag har sett den i olika slags gestaltningar faktiskt, där han har dött på slutet faktiskt. Och jag ser också att du är med i Angela Carter-novellen The Bloody Chamber. Den är ju fantastisk, den novellen. Du har läst den nu, antar jag.
Ja, det har jag gjort. Ja. Jag håller med dig.
Och där är det ju faktiskt så att Riddar Blåskägg dör. Vi ska inte spoila den, för jag rekommenderar alla att läsa den. För den är kanske den skriftliga liksom historia som ligger närmast Bela Bartoks opera, tycker jag.
Mm, det är ett bra fördjupningstips då, om man efter man har lyssnat på den här podden vill fortsätta grotta ner sig i Lilla Blåskägg. Men tillbaka till operan. Där dör han alltså inte, det kan vi väl avslöja redan nu.
Ja, det kan vi avslöja.
Ja. Bra. Det var Bela Balázs, en landsman till Bartók, som skrev texten till operan, librettot som det heter. Och han var väldigt intresserad av symbolismen. Så att det är ett symboltyngt det här. Och det var också han som gjorde riddaren till en, ska vi kalla det en ensam man snarare än ett monster som bara dödar för nöjes skull. Och tillsammans med Bartóks musik så tycker jag också att den här operan har fått nästan psykoanalytiska undertoner.
Mm. Ja, alltså Blåskägg här, eller Keksakallo som han heter då på ungerska, han är ju jätteintressant. Han är ju en attraktiv man. Judith väljer ju att följa med honom för att hon längtar efter någonting. Mm. Hon ser ju någonting i honom som hon vill ha.
En laddning pratar vi om här alltså.
Ja, verkligen. Mm. Så att, nej, han är inget monster, i alla fall inte när operan börjar, även om han är lite mystisk.
Mm, just det. Bartók skrev alltså operan 1911 och han försökte tävla med den två gånger och blev refuserad, som du sa. I den andra tävlingen så stoppades den till och med innan tävlingen ens hade börjat, eftersom man tyckte att en opera som bara är en timme lång och bara innehåller två roller, en sopran och en bariton, inte kunde vara tillräckligt intressant rent dramatiskt. Det hade de ju inte riktigt rätt i.
Nej. Nej, den håller absolut för en timme. Jag tycker att Rita Blåskäggsborg är en riktig pärla.
Mm. Och vilken tur för oss då att den till slut fick urpremiär. För det var också så att Bartók blev riktigt ledsen över att han blev refuserad. Det skrev han nämligen i ett brev till sin fru. Han trodde aldrig att han skulle få se den här operan på scen. Men så fel han hade och så tur för oss. Okej, nu har vi redan börjat prata lite om rollerna, så nu låter vi Per Feldzin dra handlingen.
Det handlar om en man och en kvinna i ett alldeles nytt förhållande. Kärlek. Kanske inte riktigt det, även om de är nygifta. Och hon vill veta mer om honom. Mycket mer. Allt. Ja, den unga kvinnan Judith kommer alltså som nygift med riddar Blåskägg till hans mörka borg som inte har några fönster eller andra ljusinsläpp. Hon har lämnat allt bakom sig. Föräldrar, syskon och fästman. Hon är förälskad, närmast förtrollad och nyfiken. Men så småningom inser Judith att hon hos riddar Blåskägg kommer att vara instängd i den dunkla borgen för alltid. Då plötsligt upptäcker hon 7 stängda dörrar. Hon vädjar till Blåskägg att öppna dörrarna, men han vägrar. Då tvingar hon honom. Och allt eftersom dörrarna öppnas manar han också på henne. Bakom dörrarna döljer sig Blåskäggs tortyrkammare, vapenkammare, skattkammare, vackra trädgård, hela hans rike, en sjö av tårar. Och i varje rum ser hon blod. I det sista rummet hittar hon slutligen Blåskäggs 3 tidigare fruar som är instängda. Hon smyckas till brud. Och genom att ha öppnat den dörren så måste Judith ansluta sig till fruarna och själv bli inlåst för alltid. Utanför står riddar Blåskägg kvar. Evigt ensam.
Tack Per för det. Den här operan, den har ju en ganska enkel och översiktlig ramhandling då, som vi hörde här. Men sen är det ju så oerhört mycket som händer på insidan, och det är ju det vi ska nysta lite här nu. Och en anledning till att det går att läsa in så mycket, eller kanske att det är det vi gör, det är ju just för att den här operan kom till när psykoanalysen var ny och enormt i ropet. Hur påverkar det den här operan, Ella?
Ja, Freud var ju verkligen i ropet. Nu för tiden har man ju kastat ut Freud med badvattnet och ägnar sig mer åt KBT, kognitiv beteendeterapi. Och kanske är det det som Rita Blåskägg så småningom sen skulle göra. Men det här då i början av 1900-talet, det var ju verkligen en tid, dels en brytningstid mellan romantiken och modernismen. Men det fanns så mycket nytt tankegods som liksom var i svang. Och jag tror att han var jätte jättepåverkad av Freud och det här med det undermedvetna och hur djupt kan vi gräva i det undermedvetna. Och det är därför man också tänker att de här 7 dörrarna som hon går in i är 7 olika steg i Ridda Blåskäggs undermedvetna. Mm. Nu är ju inte jag säker på att jag tolkar den riktigt så, men det är ändå spännande att tänka att det är så. För Judith ger sig ju inte, hon vill ju in i nästa dörr och nästa dörr och nästa dörr.
Mm. Är det ofrånkomligt att vi läser den på det här sättet just för att den är skriven i en tid då de här tankarna var just i svang?
Alltså, många regissörer idag väljer faktiskt att skippa den där monologen som pekar mycket på att det skulle handla om Ridda Blåskäggs undermedvetna. Och jag tror...
Då kanske man blir lite friare.
Ja, jag tror då blir man rätt mycket friare i vad man kan göra med den. Och jag tänker att den handlar... Nu är ju all sån här opera som är så här pass symbolisk som den är, blir ju liksom en projektionsyta för våra egna känslor. Så det är väl därför som jag liksom tolkar in så här djup erotik med svart kant och väldigt mycket sorg över kärlek som går förlorad. För att det handlar om mig helt enkelt. Men det handlar om alla kvinnor på något sätt. Och det handlar om alla kvinnor som... tycker om att slå följe med mörka män och dras till någon som är lite fjär och man tänker att åh, han är rädd för närhet, jag kan omvända honom. Om jag bara kommer in i hans lägenhet och vädrar mattor och öppnar fönster och släpper in ljuset. Och ja.
Mm. Också musiken skvallrar om att operan är skriven på 1910-talet. Det låter både gammalt och nytt. Lyssna här i starten.
Nej, men det här är verkligen en scenromantisk pärla, den här operan. Och att det är så väldigt mycket Wagner-influenser. Det är...
Richard Wagner, tonsättaren, ja, i Tyskland lite tidigare. Mm.
Jag tänker också att det här var, Bartok blev ju väldigt mycket mer modernistisk senare. Så det här ligger mitt i hans brytningspunkt som kompositör på något sätt. Och de här 7 dörrarna som Judith går in i hela vägen. Det som händer, som Per Feltzin sa, är ju att det kommer blod. Och då, de här blodstänken som kommer är ju då väldigt modernistiska. Det är liksom den nya Bartok. Medan det som var innan är på något sätt en väldigt djup tradition. Men otroligt snygg musik. Som jag också tänker så här, rimmar med det här med... Vi har ju varit inne på folksagor och det är någonting så djupt fundamentalt i oss. Vi förstår ju inte varför vi blir så rädda av Hans och Greta eller av de här. Varför det väcker så otroligt starka känslor i oss. Det är underbar musik.
Mm. Och det är ju också väldigt tonalt som det heter, alltså att det finns en melodi här bitvis. Men som du nämnde, blodet som återkommer och återkommer genom hela operan.
Har du något lyssningsexempel?
Jag har det. Ska vi ta och lyssna på det? Mm. Här har vi ju de här lite mer dissonanta tongångarna då i blodet. Det här kallas, de här tonerna som man hör, det är en liten sekund. Mm. Det kan vi ju förklara med, om man står vid ett piano och ser de svarta och vita tangenterna, så är det liksom som att man trycker ner en vit tangent och så är det närmsta svarta åt höger eller vänster. Om man trycker ner dem samtidigt så blir det, det skär lite i örat.
Mm.
Ja, exakt.
Aha. Var det här skattkammaren eller var det, nej, det var vapenkammaren.
Det här var skattkammaren.
Det var skattkammaren, precis.
Ja, men vi ska återkomma till mer om musiken alldeles strax och höra hur Béla Bartók målar upp inre landskap i orkestern också. Men först tänkte jag att vi ska prata mer om de 2 huvudrollerna, Ridda Blåskägg själv och den unga kvinnan Judith. Och det är ju alltså då bara 2 roller i den här operan. Mm. Om man inte räknar in orkestern också förstås, men det kanske man måste.
Ja, orkestern är ju både fondvägg och dramaturg och regissör och alltihopa på något sätt.
Det räcker med de tre. Ja. Ja, men det är i alla fall Judith som driver hela handlingen framåt genom att hon vill städa. Eller, vad sa du förut?
Ja, nej, hon vill vädra ut gammalt och hon vill öppna upp och hon vill komma nära och hon vill komma djupare in. Och hon, men det är väl lite sådär som vi tjejer kan vara som mest. Liksom, att titta, här står det gammalt kvar i skafferiet. Och här, om jag bara lyser upp lite här så blir det... så kommer det bli bra. Hon ser lite spindelväv och tänker att det här är en oslipad diamant. Här kan vi få till.
Mm. Hon vill släppa in ljuset i Blåskäggs dunkla borg och då också släppa in ljuset i hans mörka sinne.
Mm. Lite så. Jag tror att det sitter så djupt i oss på något sätt att vi längtar efter närhet och att vi längtar efter att... Ja, men jag tänker att det har varit ganska ofta så genom livet att man har tagit hem den här lite farliga killen som man inte riktigt kan ta hem till mamma. Liksom. Att man dras lite grann till det. Och så, ju mer fjära de är, desto mer på blir man. Mm. Jag vet inte, har inte du varit i något sånt någon gång?
Ja, men kanske vid något tillfälle.
Ja, vi behöver inte bli för personliga.
Nej. Jag skulle inte vilja gå så långt som att jag har varit i Judiths situation i alla fall.
Nej, hennes situation är speciell. Men jag tänker också att hon... De här sagorna är liksom skrivna under en tid då kvinnorna också la väldigt mycket band på sin sexualitet. Mm. Och samtidigt bar på en väldigt stark längtan efter någonting. Och han har ju väckt någonting i henne.
Mm.
Han har ju väckt något som hon bara inte... Hon är ju beredd att göra vad som helst för att bara få följa den känslan, tror jag.
Mm. Jag tror också. Och dessutom så... Han säger ju att han vill bli älskad. Hon får ju ett gensvar.
Ja.
Han är ju ingen mur som Nej. Är helt känslolös.
Verkligen inte. Och han står ju, det finns ju verkligen musik då han bara står och flödar helt liksom naken nästan i sin sorg och bara ber henne att älska honom.
Mm.
Så han är också väldigt sårbar här bitvis i den här operan faktiskt.
Och det är han ganska tidigt. Vi ska återkomma till slutet där han verkligen blir väldigt ensam. Men precis som du sa här, att hon längtar efter någonting. Det finns en laddning och hon vill någonstans med honom. Och det gör ju också att hon får ett enormt driv. Lyssna här till exempel när hon säger: ge mig nycklarna.
Mm, och hon beordrar honom igenom nyckeln och sen kommer också det här lite smeksamma att hon börjar försöka lura av honom nycklarna.
Mm. Och han kan ju inte sätta emot någonting. Han går henne till viljes.
Ja, hon är en väldigt, väldigt stark kvinna tänker jag också. Hon har verkligen bara bestämt sig.
Hon har lämnat sin familj och sin trädgård bakom sig och hon går rakryggar in i den här borgen.
Mm.
Och ska städa då, som du sa, eller öppna upp och släppa in ljuset. Och han går med henne, som sagt. Men... Blåskägg då? Vi kan ju förstås börja spekulera i vad han har varit med om tidigare, men de sjunger ju i alla fall att borgen gråter och väggarna blöder och sådär. Det ligger ju inte så långt bort att tro att det är i överförd bemärkelse.
Att Blåskägg är borgen liksom,
och borgen är Blåskägg.
Ja. Jo, men så är det säkert. Den här är ju verkligen... Den är ju så symbolspäckad och det, just att det är 7 dörrar och man kan inte tänka sig att det här utspelas under 7 timmar utan att det kanske är lite som att världen skapades på 7 dagar tror vi inte heller på utan det kanske var i 7 steg och om vi tänker på Marilyn Monroe-filmen 7-year itch, det är efter 7 år som relationen går åt skogen på något sätt.
Just det.
Den här borgen och hans motståndskraft blir också blottlagd. Han går ju sönder av henne också. Så att hon påverkar honom jättemycket.
Mm. Och i den här operan då, som faktiskt är en avvikelse från den ursprungliga källan, så är ju inte då Blåskägg den här traditionella skurken, utan... Han väcker vår sympati genom sin stora ensamhet, läste jag i Solmans operahistoria från 1977. Ser vi på honom på samma sätt idag som när operan skrevs, tror du?
Ja, men då kommer vi ju tillbaka till det här med om vi ska gå åt det psykodynamiska hållet eller om vi ska ägna oss åt KBT, Britta. För att det är ju ändå så här att som, om vi gör en psykoanalys av honom, då kanske vi tycker väldigt mycket mer synd om honom och så letar vi efter någonting i barndomen. Eller, men han har ju uppenbarligen, som vi märker i sista dörren, förbrukat en hel del kvinnor.
Yep.
Han har sabbat sina tidigare relationer och han fortsätter göra samma misstag om och om och om igen. Så att kanske att om man gick i KBT och fick liksom lite hjälp med att förändra tankemönster eller om man läser på lite om anknytningsteorier, att han kunde göra på ett annat sätt och få till en mycket bättre relation nästa gång.
Han måste ta lite eget ansvar alltså.
Ja. Han behöver ta hand om sin skit lite, själv.
Ja. Och det här att han inte då har tagit ansvar tidigare överhuvudtaget och att han går på samma misstag, eller hans kvinnor kanske utsätts för förskräckligheter gång på gång på gång. Det sjunger han om i den sista dörren. Det är väldigt vacker musik, men det är fruktansvärt också. Mindig våldtag, mindig hylte. Du lägger händerna på hjärtat.
Ja, kan man annat än att älska honom i all sin trasighet här ändå? Det är ju, alltså, alla människor längtar ju efter kärlek, vare sig man får till det eller inte. Det var därför jag sa att det här går djupt ner i vårt DNA på något sätt, i minsta fiber av varenda människa. Det är precis det här som man på något sätt är beredd att gå igenom blodiga kammare och låsta dörrar för att få på något sätt.
Det är inte så konstigt att hon vill rädda honom i någon bemärkelse.
Nej, och att han vill rädda sig själv. Han är bara lite sämre på det
än alla andra. Ja, den här musiken, den går rakt in i hjärtat, och vi har ju även lyssnat på Bartoks dissonanser, men den här växelverkan, hur han balanserar dissonanserna med det här smeksamma blåskäggsarioso som det brukar kallas här i slutet, det är ju mäktigt.
Mm.
Det är ungersk opera det här, och det sätter ju också sin prägel på musiken genom språket.
Ja, alltså jag tror mer språket än någon slags ungersk mentalitet skulle jag säga. För att språket innehåller väldigt mycket så här ungerska rytmiseringar, liksom kort, lång, kort, lång, kort, lång. När jag sjöng den då i skolföreställning, vill jag säga, då sjöng jag den på svenska. Och då blev det ju lite knasigt när det var så här, Judit, Judit, eller så här, blå skägg, ge mig nyckeln, lite sådär. Medans, för att vi är vana att lägga betoningen på första stavelsen, medan i ungerskan lägger man den ofta på andra stavelsen. Men det gör ju också väldigt mycket för rytmen i den här operan, och Bartok har ju också alltid varit väldigt inspirerad av folkmusik. Och i den här liksom romantiken och det modernistiska så finns det också en folksjäl liksom i det, som jag tror kommer mycket med det ungerska språket.
Vilket också gör att det blir väldigt svängigt.
Eller hur? Det är nästan rock'n'roll på sina håll.
Mm, det är det faktiskt. Och om man tar sig tid och lyssnar på hela operan i ett svep, då får man verkligen ett tvärsnitt av Bartoks tonsättarkonst.
Mm.
Och, ett ställe som vi inte har lyssnat på ännu, det är ju när operan når sitt absoluta klimax. Och då snackar jag om dörr 5. Halva tiden har gått, den femte dörren öppnas, och där innanför så visar sig hela Riddar Blåskäggs rike.
Ah, här glödar det ju bara. Det är som att det bara är ett fullständigt öppet spjäll. Och det är liksom, förutom att Krista Ludvig här ger ifrån sig ett perfekt högt C, så står ju sen Riddar Blåskägg och bara sliter ut sina tarmar på något sätt över hela scengolvet, hela sitt inre. Han slår ut med armarna, han släpper in ljus. Det är ju där man känner att de borde ha stannat.
Ja, se här. På mitt mäktiga rike. Mm. Stopp, öppna inte fler dörrar.
Nej.
Säger han, och man vill också säga det till Judith.
Ja, nu får du ge dig, kvinna.
Nu får du ge dig, hon kan inte låta bli. Ja, det är en fantastisk klimax. Och sen är det inte på något sätt sämre efter det. Det blir ju bara bättre och bättre faktiskt när man kommer till dörr 6 med sjön fylld av tårar, för att då inte tala om dörr 7 som jag har lyssnat lite på. Och apropå 7 då, som du var inne lite på här med 7 dörrar och vad sa du mer?
Ja, 7 dagar och 7 year itch. Ja. Ja, det är ju en väldigt använd symbolik, just att det ska vara 7.
Ja, visst är det det. Det finns ju fler exempel. Världens 7 underverk.
7 dvärgar.
Regnbågens 7 färger. De 7 dödssynderna.
Ja.
Sju sorters kakor. Kan vi komma på några fler?
7 sorters kakor.
Nej, men det är ju så. Kulturellt så är ju 7 en magisk siffra, eller man ska kalla det. Även inom den iranska religionen zoroastrismen så är siffran 7 helig, och det är därför som iranier lägger fram 7 ting på sin nyårsduk i samband med Nowruz.
Mm.
Det är ju något speciellt med den här 7:an. Jag tänkte faktiskt vi ska, orkar du med att lyssna på alla 7 dörrar?
Ja.
Vi tar ett litet 7-dörrs potpurri. Det vi hörde här var alltså först tortyrkammaren, sen kommer vi till vapenrummet, vi går in i skattkammaren, sen
trädgården.
Judith går in i trädgården, precis,
och så har,
ja, blommorna och allting som är så vackert som sen besudlas av blod.
Mm.
Och så kommer vi då till det här C-dur-ackordet i hans stora vackra rike. Och där når vi klimax, för att sen försvinner ljuset allt mer, vi är i tårarnas
sjö.
Och så avslutningsvis då i det 7:e rummet där Blåskäggs 3 tidigare hustrur är. Ella, nu har vi ju vridit och vänt på den här operan i snart en halvtimme. Det känns nästan lite förmätet att prata om en sensmoral, men det ligger ju ändå nära till hands att tänka tanken att borde inte alla få ha ett eget rum alldeles för sig själva?
Jo, det är klart att alla människor mår bra av att få ha sina egna rum. Det tror jag. Och jag tror framförallt att man måste få styra själv hur mycket man ska dela. Sen mår man säkert bra av att få sina rum utmanade ibland också. Och våga glänta på dörrar som man kanske har hållit stängda länge. Men det är väl också därför den här historien berör så mycket, att det är så svårt.
Det är ju det. Och den är ju djupt mänsklig, den här historien. Det var väl någonstans där vi började. Stort tack, Ella Petersson, för att du var med och pratade just om Riddar Blåskäggsborg idag.
Tack att jag fick komma hit.
Och tack till dig som har lyssnat på Operaguiden om Bartoks mångfacetterade opera. Om du vill lyssna på fler operaguider om andra operor, så får du jättegärna gå till appen Sveriges Radio Play. Jag heter Britta Svanholm, Magnet. Hej då!